Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Så du och jag här en dag när drömmen blir sann.
Ja, nej men tja. Välkommen.
Tjenare, tjenare.
Hallå, hallå.
Välkommen hit, Adam. Förlåt. Och Ari.
Tack.
Ja.
Ja.
Henrik,
tack,
heter
Nils.
Du.
Henrik heter jag.
Och tack, Henrik. Heter du. Tack, Nils.
Mm. Vi har en liten Halloween special idag.
Ooh. Mm.
Vad det nu innebär.
Läskigt blir det.
Ja, vi har nedsläckt i studion.
Ja.
Det är vi spelar in på kvällen för en gångs skull.
Mm-hmm.
Ja, och ganska vi ovanligt. Ser en liten röd lampa som visar att vi är i sändning. Lyser väldigt fint i Adams ansikte.
Den lyser väldigt, väldigt starkt nu när det är nedsläckt här i rummet faktiskt. Nästan lite jobbigt.
Det, men det också. Hjälper lite med stämningen kan jag tycka, den här, just den röda färgen också.
Ja, rött är ju lite, rött och orange, det är väl lite halloweenigt tänker jag. Ja. Pumpor och blod.
Pumpor och blod i blandning helst.
Ja.
Yes.
Ja, nej men ska vi sätta igång med en gång?
Jo.
Vi kan börja så här. Vad har vi spelat för läskiga spel i veckan?
Adam?
Jag har spelat... Nej, jag har inte spelat någonting den här veckan faktiskt. Tyvärr har det blivit en väldigt snål spelvecka. Vart mycket i skolan och sådär. Så jag har varit tvungen att prioritera det så kallade verkliga livet.
Mm.
Ja, det är synd.
Det är hårt.
Ja, ja, verkligen.
Ja. Jag har faktiskt också haft en ganska lugn spelvecka, men jag har valt att förbereda mig inför det här avsnittet genom att gå tillbaka till en gammal klassiker.
Som vi kommer till senare. Ja, visst.
Cliffhanger där.
Cliffhanger. Ja.
Jag har faktiskt spelat ett litet skräckspel idag. Eller i denna veckan, rätt sagt.
Oh.
Jag har ju en annan grej på gång, ett annat projekt som jag håller på med. Och då spelar vi en Halloween-special där med. Då blev det Cry of Fear.
Oh, fy fan,
jag har nog aldrig varit så rädd i mitt liv, tror jag.
Men alltså, tilläggas på mig, för du frågade om vi hade spelat något läskigt spel.
Mm.
Ja, det ska ju tilläggas att jag har, alltså jag spelar till 99,9% inte läskiga spel, för när det kommer till skräck, både film, spel, allt där till, så är jag nog kanske, ja, i alla fall Norrlands största kärring när det kommer till sådana saker.
Ja, Adam Kärring Andersson.
Ja.
Snyggt. Men det är bra. Inga skrämmande spel så mycket. Bara lite Cry of Fear för mig. Nice.
Okay. Hur rädd blev du då? Så snackar vi så här...
Jag skrek till några gånger.
Ja, det är så alltså?
Ja, det gjorde jag.
Oh,
shit.
Det var mest... Det är jump scares i det spelet som är jävligt jobbiga.
Ja. Jump scares.
Och jag gick upp för en trappa till en övervåning.
Ja, nej.
Och den trappan gick sönder.
Och du ramlade ner.
Jag ramlade ner och nere stod typ fyra små typ kanske 7-åriga tjejer med knivar till händer.
Ja, såklart de gjorde.
Och slicade upp mig ganska ordentligt.
Ja, men det var självklart.
Det var ganska jobbigt, måste jag erkänna. Jag satt och så här andades ut väldigt hårt och bara...
Alltså, men vad är grejen? Varför är barn så jävla läskiga?
Barn är särskilt läskiga.
Jag tänker mig att de var så här enormt vit, kritvit i ansiktet också, och kanske hade någon form av små dockkjolar.
Det hade de faktiskt, de hade dockklänningar.
Precis, titta. Och knivar på det. Det är ju klart att det blir creepy då.
Ja, konstiga grejer.
Nej, usch, för fan för sånt.
Mm, vi lämnar det.
Mm.
Men nu ska vi gå över till någonting lite mer creepy. Vi ska göra en snabb liten övergång till vad du cliffhangade på förut, Harry.
Oj. För två sekunder
sedan. Två sekunder sedan kanske. Men jag tycker du ska gå in på det spelet. Vad spelar du för någonting?
Jag spelade The Legend of Zelda Majora's Mask.
Och anledningen till därför är för att vi har valt det spelet som en lite creepy spel som inte ska vara creepy. Eller skrämmande det egentligen.
Ja, vi snackade om... vi hade en idé om att dra upp spel som är jävligt läskiga, obehagliga, utan att faktiskt vara skräckspel. Och det tydligaste exemplet är väl Majoras Mask. Mm. Det är väl kanske det första man de flesta tänker på.
Det är det enda jag tänker på.
Ja.
Ja. Även nu, jag har inte spelat det, men som du säger, det är ju det som kommer upp först när man tänker på de här läskiga spelen som inte ska vara läskiga. Som har kanske fått den stämpeln ute på internet.
Hur har du inte kunnat spela det här? Det förstår inte jag.
Ja, alltså grejen var, jag hade ju inget Nintendo 64 när jag var liten kid. Utan min kusin som bodde en bit bort hade. Och när vi var hos honom så spelade vi bara Pokémon Stadium.
Mm. Du gjorde val där?
Inte jag, mer han. Sen fick jag också en sån här, du vet, väldigt dålig kontroll 2.
Ja, ja.
En sån klassisk. Det var inte från typ, det var inte ens knappt Nintendo original, utan det var väl något sånt här, jag vet inte vad ni hittar på.
Alltså. Några femte parts till.
Ja, men exakt. Madcats, de jävla. Nej, vi ska inte börja ranta och hata nu. Jag tycker vi fortsätter istället med Aris.
Mm.
Ja, alltså Majoras Mask är väl ett sånt spel som jag alltid har känt har varit typ kanske den mest obehagliga upplevelsen jag någonsin har haft, bara rent allmänt.
Som ett barn och som vuxen?
Som ett barn så var det väl lite så att man fattar inte riktigt grejen med det. Det var lite så här, det är en ganska invecklad story ändå.
Det är ett ganska invecklat spel. Jag fattar inte vad jag skulle göra när jag spelar.
Nej, det, alltså hela spelet är ju bara, förutom att det är obehagligt, så är det liksom bara, det är lite som en LSD-trip typ. Alltså det är någon som inte har varit riktigt frisk i huvudet när de har gjort det här spelet, känner jag ju.
Men det är väl det också med, jag tänker, de här läskiga elementen och allting sånt, det framkommer väl inte riktigt när man är liten, tänker jag, och sitter och spelar där, för då är det mer att vara coolt och slicea sönder krukor, typ så.
Första gången jag spelade igenom det så var liksom så här, jag hängde inte med i storyn särskilt mycket alls, utan jag bara tyckte att, för jag gillade Ocarina of Time, och jag tänkte att, ja men det är väl klart som fan att jag ska spela Majoras Mask också.
Ja, precis.
Och då var det så här att, ja fan, det var någonting som kändes off med spelet. Det var bara en så här jättekonstig stämning kring det typ. Och när man då inte hänger med i storyn heller och inte fattar vad som händer, så blir det hela, alltså blir en väldigt märklig upplevelse som barn.
Jag kan nästan hålla med om det, för jag spelade ju Ocarina of Time först, och jag tyckte att det var svinbra. Sen så såg jag mig göra som jag ska bara, nice, det här kommer bli bra det med. Fattade ingenting. Jag tyckte det var så långt ifrån Zelda som det gick.
Ja, men faktiskt. Och en barndomskompis till mig, vi spelade både Ocarina of Time och Majoras Mask. Och när jag sa att jag hade köpt Majoras Mask, så var han liksom så här bara, ja men vad fan, där ska man ju bara samla masker. Så hade det typ inga tempel som i Ocarina of Time. Jag bara, jaha, det sög ju typ.
Ja, precis. Det är det man vill ha på något sätt.
Ja, vad då samla masker, är det allt? Ja. Men sen på senare år när man har blivit lite äldre, så har man ändå liksom fattat mer av
maskerna är templerna.
Oj.
Tappar inte helt tilltron här. Men det är sant. Jag vet inte, sen först och främst, det första du möter med den här personen som du ska samla masker åt.
Happy Mask Salesman.
Ja, precis. Fantastiskt.
Oj, bara det namnet är creepy.
Jag tänker på en grej speciellt, att du möter honom, och i den här det mötet så säger han, ja men du ska samla alla masker. Snyggt, jag litar på dig. Hej då.
Mm.
Det är en jävligt konstig grej bara.
Så ingenting så här bara, du kan börja leta här, den här personen har masken. Du kanske ska tänka på det här, utan bara gå
inget
och fixa det
heller.
Så här,
nej,
typ så här som att det skulle ta 5 minuter att bara gå och hämta masken.
De ligger där borta bakom här nu. Han har lite ont i ryggen.
Han säger också att du har 3 dagar på dig.
Wow.
I röd text.
Det var också en sån grej som var jättekonstigt som barn, som jag första gången spelade, så hatade jag verkligen det här 3-dagars-konceptet.
Mm.
Jag tyckte bara det var skitjobbigt. Det var liksom svårt att koppla vilka saker som gick tillbaka de här 3 dagarna sen, och vilka som var kvar permanent.
Mm, ja, precis. Jag vet inte, jag tycker inte om time events överhuvudtaget. Speciellt inte i Zelda, för man blir så sjukt stressad.
Oh.
Och det här spelet hjälpte det inte med sina LSD-trippar till fiender heller. Nej. Man bara, nej. Jag kände bara, nej. Usch. Jag var riktigt läskigt när jag var liten faktiskt. Jag tyckte inte om det här spelet alls.
Nej.
Men nu idag tycker jag det är grymt.
Ja, idag kan jag känna att jag uppskattar 3-dagars-konceptet väldigt mycket. För det blir liksom, det bidrar så pass mycket till storyn att det hade varit jättekonstigt om det inte var det.
Ja, precis.
Men är det inte också att när man är liten så är det, då vill man inte ha den här tidspressen, då vill man kunna spela fritt lite. Ja. Och nu när man är äldre, då ser man mer en tidsbegränsning som någon form av achievement att klara av det inom den ramen.
Mm, kan vara så också.
Att man är mer tävlingsinriktad.
Det kan vara så.
Men jag tänkte mest, jag tänkte inte så mycket på just tidspressen, att jag känner mig stressad, utan det var mer så här, bara att hålla koll på, fan, om jag går tillbaks nu, vilka saker som jag har gjort kommer att vara kvar då?
Ja, okej, ja.
Vad måste jag göra om när jag går tillbaks? Det var liksom det som var irritationsmomentet.
Mm. Ja, jag försöker ha koll på det.
Mm.
Jag vet inte. Men alltså jag, Majora's Mask, alltså, jag vet inte. Vad kan man säga om det här sjuka, bizarra spelet? Det är, obviously har det ju en kultstämpel.
Ja, verkligen.
Men är det så jävla bra? Det är frågan.
Ja.
Jämförelsevis med andra spel som har fått en likadan kultstämpel.
Alltså grejen med Majora's Mask är väl att storyn är, alltså till ytan så känns det väl ändå ganska så här att man fattar konceptet, ja, månen kommer att krascha om 3 dagar, allting kommer att gå åt helvete, men sen så finns det liksom så mycket, så många lager under det och läsa in saker i, till exempel de här olika regionerna som finns. Det finns ju 5 regioner i spelet.
Mm.
Det är ju Clocktown, det är träsket, bergen, stranden och fan, vad var den sista? Typ den här stora dalen i Kana Valley.
Ja, just det.
Mm. Och alla dem. Det finns en teori som är ganska populär, som jag ändå känner den stämmer ganska väl. Det är att de här 5 regionerna representerar olika steg i sorg.
Oj, oha, hallå där.
Clocktown liksom är förnekelse, som är det första steget. För där förbereder de ju för en stor fest till det att månen ska krascha. Och det är många där som man pratar med som låtsas som att ingenting är på gång liksom. Och sen märker man ju på 3:e dagen att vissa där de kommer på sig själva med att förneka sig, var kanske inte hjälpte så där jättemycket.
Djupt i så fall, ja. Om det skulle vara en sån grej.
Det är intressant också att se, för att i den här, man tänker i timelinen som är Zelda, så händer ju Majora's Mask efter Ocarina of Time.
Ja.
Och det är när Link skickas tillbaka i tiden för att uppleva sin egen barndom.
Precis.
Och så hamnar man i den här skiten. Det är intressant. Jag tycker det är ganska kul att se den här timelinen ändå, för att man ser ju inte det när man spelar spelet. Men när man väl tänker på det i större perspektiv, så tycker jag att Zelda har en fantastisk timeline och har ett djup i sig på det sättet.
Mm. Just, alltså Ocarina of Time och Majora's Mask är ändå så pass tight kopplade, så jag känner att man kan inte ha spelat det ena utan att spela det andra också.
Nej, men det är nog sant. Vi ska gå upp på ett nästa ämne. Vad är det?
Creepypasta.
Vad var det? Creepypasta. Jajamän. Ja. Det här internetfenomenet som ändå har creepypasta blivit. Det har kommit en ny bok nu också, för övrigt, om creepypasta på internet.
What?
Som heter Creepypasta.
Nähä.
Skriven av Jack Werner, vet jag.
Men alltså, creepypasta, hur kan man beskriva det då? Vad är creepypasta? Ja, precis.
Det är ändå
vad
är creepypasta? Konspirationsteorier på något sätt, jag vet inte. Jag skulle klassa det lite som...
Jag läste som lägereldsberättelser fast för spel.
Mm. Ja, kanske kan mycket väl stämma ändå.
Mm. Blandat med konspirations...
För det, ofta har det ju något konspiratoriskt i sig.
Ja, det är, på något sätt så glider det alltid in på det spåret.
Ja.
Och blir lite konspirationitkt.
Mm. Vi kan gå över på den första creepypasta som ändå är ifrån Majora's Mask, som du har koll på, Harry.
Ja, det blev ju en väldigt stor grej för något år sedan, den här Ben Drowned, som den creepypastan hette då. Där hela premissen var att en snubbe köpte en kopia av Majora's Mask på typ loppis av någon skum kille. Och att det var någon förbannelse över just den här kassetten då. Där det fanns sparfiler redan som typ gav honom meddelanden som Ben Drowned och så här. Alltså, och att spelet buggade loss fullständigt. Och inte bara att det var buggar i den vanliga bemärkelsen, utan att det var riktigt så här, typ riktigt creepy saker som hände i spelet. Typ som att Link bara dog helt random. Han kunde stå still och bara helt plötsligt brann han och dog.
Oj.
Och sen, ja, men alltså typ Song of Healing, som är en av de mer obehagliga låtarna i spelet. Den loopades baklänges hela tiden i bakgrunden.
Thank you. Alltså jag tänker bara så här, det blir ju så här exorcisten.
Ja, verkligen.
Och hela grejen med det var att det blev ju, eller visade sig vara ett sånt här ARG sen, ett augmented reality game, där det är tänkt att alla som tittar på det, alltså alla i hela världen kan vara med och delta i typ ett mysterium så här. De ska gå vidare i en berättelse och försöka lösa gåtor och liksom jobba tillsammans för att ta sig framåt i berättelsen. Och det hela ledde till typ en sån här Moon Clan Child, en sån sekt typ, som hade en egen hemsida och som, alltså allting var ju Majors Mask-relaterat. Och det som blowade mitt mind i det här, i den här berättelsen, det var när han la upp en video på YouTube som var typ som en timer, så att nu har ni 3 dagar på er och lösa det här. Och så var det någon som kom på att, ja men vadå 3 dagar? Det är ju precis som i Majoras Mask. Och så länkade han ett videosvar som var Song of Time. Och det gick hela den här, all information de hade fått, allting gick tillbaks 3 dagar. Hela berättelsen i verkliga livet gick tillbaks 3 dagar. Och sen så kom ju alla på att okej, vi kan påverka berättelsen genom att använda låtar från spelet.
Ja. Vad ska man säga?
Det är så sinnessjukt genomtänkt.
Alltså det... Scheiße.
Ja, det... mind blown, eller hur?
Jag vet inte vad jag ska tillägga till det här.
Nej, jag fick lite rysningar till och med. Alltså, det var... Kanske inte för läskighetsfaktorn, mer som du säger, den här planerade faktorn.
Mm.
Ja, konstigt, jäklar.
Ja, det är helt sjukt, är det på något sätt.
Det är läskigt. Det som gör det läskigt är att det är så genomtänkt.
Mm.
Tycker jag.
Ja, alltså, först och främst, vem tänker igenom så långt också?
Ja, men det är liksom, det är inte bara... Det är det som är det fina med det här, att det är liksom inte bara en vanlig berättelse så att man bara ta reda på saker och sen gå vidare, utan det är liksom så här, han använde väldigt unika medel för att få deltagarna att ta sig framåt. Och det är väl något som är ganska unikt fortfarande, och jag tror inte att någon annan har gjort något riktigt liknande än eller innan.
Nej, jag tror nog inte det heller faktiskt. Och de creepypastorna vi kommit upp idag, så är den här mest genomtänkt, tror jag.
Mm.
Ska jag kunna säga.
Ja, precis, den som inte bara är någon form av myt eller vad man kan kalla det, ja. Kanske.
Ja.
Ja, urban säga. Legend.
Vandringssägen.
Flerspråkigt.
Ja, nej, vi translatar det där. Urban legend. Ute tidigare.
Urbana legender.
Tack så mycket, Wikipedia.
Yes. Ja, du var inne på musik i ditt spel.
Yes.
Och då är det en ganska bra koppling till... mitt spel.
Oh, snygga.
Bra det blev med den här lilla lampan på micken när man ska läsa från pappret.
Ja, visst.
Mm.
Lavender Town Syndrome. Är det någonting ni känner till?
Jag är medveten om det.
Ja, du är medveten om,
det.
Hur det funkar, precis. För de som inte kanske är medvetna på vad det är, så det är ett vanligt förekommande ämne inom Pokémon-världen och Pokémon-kulturen. Lavender Town är ju nämligen en stad i den första generationens Pokémon som man kommer till. Den är ganska mitt i spelet, skulle jag säga.
Ja, det är väl typ
fjärde
eller femte.
Ja, den är ganska mitt i spelet där. Och hela den staden har väl ett ganska creepy, läskig aura av någon anledning. Pokémon annars är ganska glatt och upptempo, men just i Lavender Town så där dippar det rejält. Mm. Man pratar med folk som säger att de ser vit hand på ens axel, man pratar med människor som talar i tungor, och sen finns det det här tornet, Lavender Town Tower, som är en stor Pokémon-kyrkogård. För när man fightas i spelet så svimmar de ju bara av, eller vad man kan kalla det, ja, i precis. En fight. Men när de faktiskt dör på riktigt så tar man dem till det här tornet och begraver dem. Och som jag menar på att det är lite creepy, det är väldigt... Ja, hur ska man beskriva musiken? Vad säger ni? Den är...
Väldigt...
Plinkig och...
Den är väldigt...
Hypnotisk.
Ja, hypnotisk, ett bra ord. För den är väldigt, väldigt annorlunda mot resten av spelets musik, skulle jag säga.
Ja, det är den.
Och om man inte riktigt vet hur det låter, så låter det så här.
ska du klippa in.
Ja, men vad är då det här Lavender Town-syndromet? Jo, det handlar om, det är en sån urban legend då, som handlar om den första utgåvan av Pokémon Röd och Blå hette egentligen Pokémon Röd och Grön när det släpptes i Japan 96. Och musiken i den versionen mot den amerikanska och europeiska versionen som kom 2 år senare är lite annorlunda i Lavender Town. Och det sägs att det fanns en högfrekvent ton i den här musikslingan som spelades som gjorde att när japanska barn spelade det här spelet första gången och hade hörlurar på sig så uppfattade de den här frekvensen och den gjorde i sin tur att barnen tog sitt liv. De gick och hoppade från broar, de hängde sig själva till och med. Att det var någonting som gick snett i huvudet när man fick höra den här tonen. Och då var det alltså att bara barn kunde höra den och inga vuxna. Och man var tvungen att spela med hörlurar på. Och det här är ju givetvis ingenting som Nintendo säger att det har varit så. Men ja.
Vem vet?
Vem vet?
För de ändrade ändå musiken.
De ändrade ändå musiken till den europeiska och amerikanska releasen 98.
Ja, det har väl inte kommit någon annan förklaring till vad
det är. Nej, det är, sen finns det ju, nu kommer man in på de här konspirationsteorierna, så finns det ju som att det var någon användare på YouTube, minns jag inte hans namn exakt, som hade tagit ut den här ljudslingan från Lavender Town, från de japanska releasen. Och man kan på något sätt göra om ljudvågorna och frekvenserna så det blir som bilder. Och då hade det skapats en bild av typ ett spöke och en text som sa försvinn härifrån typ. Så det är så här, det är kanske lite långsökt, men
lite kanske otroligt lite långsökt.
Ja. Nej, men det är bara just eftersom de ändå bytte musiken från ena releasen till den andra releasen.
Så kanske det var någonting med det.
Mm. Vem vet? Det känns kanske just eftersom att det var den enda musiken som byttes ut också.
Ja, det är intressant det där.
Mm. Men alla rykten har väl en gnutta sanning i sig.
En gnutta i alla fall.
Mm.
Jag tänker på när jag spelade själv och hade det här, den här lila bakgrunden eller lavendelbakgrunden, ja, som det var. Och så, det var någon dimma över staden också.
Ja. Ja. Speciellt när man var också inne i tornet, mm, så var det som att det låg
som en massa lager över skärmen.
Hela staden är ju väldigt dyster.
Mm. Ja, man känner ju direkt när man kommer dit från det gröna och glada som är innan.
Ja, precis.
Och sen går du igenom en tunnel för att komma dit och sen kommer du hit och det är lite mörkt, det är lite lila mörkt. Musiken är lite deppig, hypnotisk som du sa. Det blir en sån sinnesstämning över hela
resan där. Hänger man för mycket där i så kanske det blir konstigt.
Ja,
det kanske det är övervägande. Det kanske har varit det för länge.
Mycket möjligt.
Numera så är man ju inte kvar där lika länge. När man var liten så hade man ju problem att hitta de här grejerna som man behövde för att se spökena.
Exakt.
Ja. Så då kanske man hängde kvar där lite för länge. Och då blev det kanske något annorlunda.
Mm, kanske blev det en eller två frekvenser för många.
Ja, kanske det.
Mm.
Ja. Ska vi lämna det där?
Ja, jag tror det.
Då är det dags för min creepypasta. Men jag har valt att göra om min creepypasta lite grann.
Okej.
Nej. Min creepypasta är som ni är egentligen en historia. Men jag har skrivit om min till lite mer ett jag-perspektiv.
Mm, ja, jag tror Harry, du kan få dra ner volymen på mina lurar. Jag vet inte om jag vågar lyssna på det här.
Mm. Ja, det är fint. Jag lovar att det är mysigt. Ja, just det. En svart bakgrund. En text är centrerad i mitten. Det står Super Mario 128. Spelet startas. Allt som du hör är ett välbekant skratt som loopas i bakgrunden. En textruta kommer upp. Mario. Jag har tagit prinsessan Peach och hon kommer inte att se solen gå upp om du inte tar hennes plats. Du vet vad du ska göra och vart du ska gå. Försök inte stoppa mig om du inte vill förskynda hennes död. Du står på en plattform, runt om är en blå himmel och längre fram finns några plattformar till. Men allt är tyst. Du vet vad du ska göra. Ringer i ditt huvud. Du hoppar till plattform efter plattform. Allt som hörs i din egna ansträngda kropp som gör sig påmind. Du hoppar inte lika högt som vanligt. Du har inte lika samma kontroll. Efter varje plattform blir himlen mörkare och mörkare. Till slut möte av ett familjärt ansikte. Toad. En dialogruta kommer upp. Vi vill inte ha det här längre, Mario. Du är inte hemma här. Ge Bowser vad han vill ha. Dö. Rutan försvinner likt en kontroll över vad som händer härnäst. Du går mot kanten av plattformen och tar steget ut. När du slår i marken hörs ett realistiskt duns. Runt om dig går folk förbi som vanligt. Vissa ignorerar dig, andra ger dig en arg blick. Du reser dig och går igenom den realistiska staden du landade i. Långsamma steg. Långsammare än vanligt. Till slut hittar du ett litet hus. Du går in. Skärmen blir vit och en svart text träder fram. Huset av förtvivlade minnen. Huset du hamnar i är mycket större än dig. Du är litet som ett barn. Huset är fullt av dammiga möbler, trasiga lampor och ruttnande mat. Allt som går att interagera med är en dörr till källaren. I källaren är det enda som finns en förfallen soffa och en trasig tv. I soffan finns det två barnsklett. Du försöker interagera med skletten, men ingenting händer. Tills du vänder dig om. Du har ett bedövande skrik och Bowser flyger upp i golvet och landar framför dig. Hans skal är annorlunda än vad du kommer ihåg. Spikarna är vassa och hans färger är mer organiska. Du följer hans armar och ben med blicken. Klorna är långa och vassa. I ansiktet är tänderna många och ögonen små men intensiva. Det har låtit mig vänta länge nog, Mario. Min törst av kött kommer snart att stillas. Kommer du äntligen kapitulera? Eller behöver Peach att dö? Du står maktlös och skakar. Till slut nickar du lätt på huvudet. De långa klorna går lätt igenom din bröstkorg, men du blöder inte. Du släpper taget. I ett snabbt svep biter han av ditt huvud och allt blir vitt. En svart text träder fram igen. Marios eviga hem. Allt du ser är din fallande kropp. Ju längre ner du faller, desto starkare blir en ekande röst i ditt huvud. Du är värdelös. Du har ingen mening. Du hör ett gällt skrik och du känner igen rösten. Det är din egen. Du har fallit i minuter och till slut ser du en liten grå prick. Den växer sig allt större och större. Du ser att det börjar bli en gravsten. Och det står något på den. Ett ensamt ord. Oskuld.
Helt plötsligt blev Mario 64 en jättehemsk upplevelse.
Mm. Det här är en historia som är baserad, som heter Super Mario 128. Och är baserad på torkan som fanns av plattformsspel av Nintendo mellan 97 och 2005.
Okay.
För under den tiden så kom det bara ett plattformsspel med Mario. Och det var Super Mario Sunshine.
Mm, det. Ja, det, var ju,
Det fanns interna stridigheter i Nintendo som ville se två skilda vägar på hur de ville göra sina spel. Och då gjorde man antingen det glada spelet eller ett lite mörkare spel. Och det glada spelet, det blev Sunshine. Mm. Och det mörkare spelet, det blev Luigi's Mansion. Men ändå var det folk inte så nöjda på Nintendo, så de valde att ha ett eget projekt. Och då valde de Mario 128. De ville se ett våldsamt spel som är lite Sony och allt så här. Hela den vågen. Och Miyamoto har uttalat sig om det här också. Att det var mer som ett experiment. Att se hur det skulle bli programmerat och sånt där. Och man använde vissa element i andra spel och vissa inte. Men det här kom aldrig ut, det här spelet. Utan det här kom ut på en homebrew Wii-sida. Ja. Som en demo. Och det är därifrån den här historien är tagen. För att det är så det var programmerat.
Jaha.
Okay.
Jag var alltid, som jag fattade alltid, så var Mario 128 typ en sån här kodnamn på Sunshine.
Det var det i början.
Under utvecklingen.
Mm. Det var också ett kodnamn för Galaxy.
Ja, precis.
För att man använde sig, visst, det här spelet använde sig av mycket mer realistisk grafik och lite mer klotformad eller svärformad gång. Som man gick på runt klot.
Oh, ja, ja.
Som då blev i
Galaxy.
Galaxy.
Ja.
Och Pikmin hade också några saker som var tagna ur det här spelet. Mm. Som var att man hade flera personer samtidigt på skärmen och sånt. Men det här var vad som fanns kvar i den programmeringen. Som kom ut på någon Wii Homebrew-sida någonstans mellan 2005, någonstans där. Precis när Wii släpptes. Och jag vet inte hur sant det här är. Jag vet inte hur någon har programmerat det här efteråt. Men ja. Det här är, jag tyckte det var en ganska intressant saga det här, eller en intressant vinkel på det här.
För väldigt att, intressant just med backstoryn som du har dragit nu precis också.
Jag vet inte, det kunde gå lite mycket mer våldsammare Mario.
Men det var ju liksom, för det var väl under den här tiden som Wind Waker höll på att utvecklas. Första gången de visade det nya Zelda-spelet som skulle vara till GameCube då. Då var det ett väldigt realistiskt, väldigt... Ja, men bara väldigt mycket mörkare Zelda som visades upp med en vuxen Link och sådär. Sen blev det Wind Waker helt plötsligt.
Mm. Okay. Och sen kom Twilight Princess efter det.
Mm.
Vilket var nog kanske ett liksom,
ja, tvärkast. Ja, det var kanske det som det var från början. Mer.
Bytte plats kanske.
Mm. Ja. Och jag vet inte, jag tror... Det kan vara intressant att se de här striderna inne i Nintendo. Det kanske är så att det har funnits det här sjuka spelet.
Det är väldigt roligt att tänka hur Mario-franchisen hade sett ut om den hade vänt helt och blivit den här mörka, dystra...
Ja, det är säkert något sånt här som ligger i deras arkiv och så drar de fram det på julfesten typ.
Kommer ni ihåg det här?
Kommer ni ihåg när vi gjorde Mario till din mördare?
Bowser bara mosa honom. Ja, nej, men det tycker jag var intressant faktiskt, för att sen sätter man Mario i ett annat perspektiv om man ser det i jag-form, för man här är man styr ju alltid Mario så sätt. Men man är ju aldrig sig själv på något sätt. Och om man sätter sig det här i jag-form så blir det en helt annan, alltså man får en helt annan känsla av spelet.
Mm.
Det skulle vara intressant att se om man skulle göra ett first person Mario.
Mm.
Och se hur det skulle ändra sig och om man skulle göra det mer realistiskt, skulle jag tro. Det hade nog varit intressant att se, tror jag.
Ja, alltså menar du mer typ som ett skräckspel då, eller fortfarande att det är ett plattformsspel liksom?
Jag tycker plattform fortfarande, men typ lite Mirror's Edge-plattform i sådana fall då blir det. Men alltså kanske ha lite mer realistiska toner i det än vad det här cartooniga alltså Mario har.
Jag tycker det låter som en rolig idé, men det känns så enormt inte Nintendo.
Nej, verkligen inte. Det här är ju inte.
Det är som du sa, att de var inne lite på så här, ja, titta vad de gör borta på Sony liksom.
Mm.
Det är lite tuffare, lite mer edgy. Så, ja.
Men också det de tog ut av det edgy, det blev Luigi's Mansion som inte är så, alltså det är ju creepy spel så sett, men det är ju inte läskigt någonstans.
Nej, men det är väl precis vad det är. Det är creepy enligt Nintendo.
Ja.
Om man lägger fram det så.
Men det intressanta är att de släppte Majora's Mask också.
Ja, alltså där är det ju någon som inte har varit helt frisk.
Det känns som det är två olika lager det här. Och det är Mario-laget och det är Zelda-laget.
Ja, men jag tycker det är konstigt att liksom, när man ändå har gjort något sånt där helt flippat, jävligt out there, som Majora's Mask, och sen även Twilight Princess, som också anses vara ett ganska mörkt Zelda.
Ja.
Att man inte gör den satsningen med Mario. Fast Mario är väl kanske ännu större ikon.
Ja, han är för ingrodd ikon, den här cartoon-glada killen.
Han är liksom, han är ju Nintendo.
Det släpps ju liksom ett spel med Mario varje år typ.
Ja.
I någon form.
Och grejen är att målgruppen Nintendo riktar sig på skulle ju inte acceptera, men de skulle inte
förstå det
och riktigt kunna ta in om det var helt plötsligt att de bara hade en mörk vändning på Mario som karaktär.
Nej, precis.
Det hade ju dock varit spännande just så som kanske för en vuxna publik.
Mm.
Mm.
Tror jag nog.
Att man släpper ett sånt spel och sen samtidigt släpper ett standard Mario-spel för kidsen. Ja, men för kidsen liksom.
Ja, precis.
Det har ju varit jävligt standard nu senaste tiden. Lite ny tänk för dem att köra på.
Ja, faktiskt.
Det är ett annat avsnitt.
Mm.
Ja, nej, det var allt för creepypastan, eller hur?
Ja,
jag tror det. Mm.
Då är det dags att runda av det här lite specialavsnittet av en tid.
Ja.
Halloween stundar.
Står bakom dörren och väntar.
Knackar på. Uh-huh. Tänder en pumpa och ser glad ut.
Ja, häller en massa blod i det.
Jag vet inte. Ja, kanske. Ja. Det vet man inte. Så vi avslutar här med en klassiker. Vad ska vi spela i veckan?
Jag kommer att spela... Jag ska iväg i slutet av veckan, så jag kommer inte ha tillgång till dator då. Så jag vet inte hur det blir med spelandet, men jag kommer säkert klämma in lite Hearthstone-spel mellan plugget för att lugna ner sig lite, lugna nerverna eller vad man kan kalla det.
Stila behovet.
Ja, precis.
Ja, visst.
Jag kommer nog faktiskt köra igenom hela Majora's Mask igen, tror jag. Jag blev väldigt sugen på den nu. Så jag kopplar väl in Nintendo 64 igen och kör en gammal goding där med en lite halvrutten kontroll.
Halvrutten kontroll symboliserar ju hela 64.
Ja, verkligen. Du då, Henke?
Ja, jag åker ju hem på måndag, söndag, måndag
någonstans. Ja, du, det här blir ditt sista...
Sista avsnittet.
På ett tag. På
oh, shit, vad händer sen? Cliffhanger
igen.
Men ja, jag kommer nog spela en del. Mm. Jag ska ändå ta med mig datorn hem över min stund borta. Så att, det, alltså, det lutar åt att jag kommer börja spela WoW någon gång. Jag vill ju inte, men jag...
Det är typ sista utvägen.
Håll emot.
Expansionen släpps snart och då blir man alltid sugen. Men sen så köpte jag faktiskt Legend of Korra-spelet som vi pratade om för någon vecka.
Ja, jag såg att du spelade
det. Okay. Det var faktiskt ganska bra, så det kommer jag nog spela lite grann. Och sen blir det antagligen TF2 och League of Legends, som vanligt.
Ja, gamla goa.
Ja, klassikerna. Ja,
klassikerna.
Yes. Trotjänarna. Ja, men nice. Boys, var finns vi någonstans?
Vi finns på Twitter @ventilpod.
Vi finns på Facebook @ventil heter vi bara där.
Ja, det gör vi.
Och vi finns på iTunes framförallt där ni ska prenumerera.
Ja, in där.
Ventil.
Det är bara söka på det så kommer vi upp. Ja, det är enklare än så. Det är bara söka och sen trycker man prenumerera.
Sen varje vecka så kommer det ett nytt avsnitt. Bara hej, här är jag.
Ja, precis.
Fantastiskt.
Slipper man söka upp det efter varje vecka.
Ja.
Automatik.
Det finns också på MySpace. Någon ska komma ihåg vad vi har för adress där.
Jag tror vi har fyllt. Ja, vi måste nog kontakta MySpace så vi kan få längre namn. För vi har liksom fyllt
har
ut
typ Max. Kevin Spacey biter huvudet av Mario at Ubisoft.
Legend of,
Legend of
Majoras Ubisoft.
Saga.
Majoras LSD-trip.
Yes.
Men snyggt.
LSD.
Yes.
MySpace, klart.
Ja.
Tack igen Nils för signaturen. Den är nice.
Ja.
Och vi hörs igen nästa vecka.
Ja.
Eller jag är det i
alla fall. Ja, jag kommer inte vara.
Hej då, Henry.
Hej då.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.